för 30 år sedan gick jag igenom några kapitel i Hosea-boken om predikoserier som jag hittade. Och jag lyssnade första gången på Hosea-introduktionen där och kapitel 1, kapitel 2. Och det var inte så dumt. Jag tror inte jag skulle göra om det faktiskt. Lika riktigt och bra som 30 år sedan. Det kan ju vara sådana klarande skäl som ni förstår. Men ändå så är jag djupt tagen av den här boken än en gång. Jag har läst igenom den några gånger, strukit under och antecknat. Väldigt fascinerande bok, Hosea. Gamla testamentets kärleksapostel som han kallas. Spurgeon sa på sin tid att den som ovilligt eller kallhjärtat predikar någon enda lära är dess värsta fiende. Det vill säga, en förkunnare av Guds ord ska inte bara förkunna det faktamässiga innehållet utan också ska vara djupt rörd av det som sägs. Det är ingen tjänstemannafunktion att vara en herrens talesman som byråkratiskt liksom bara lämnar ut sanningssatserna, lärdomarna, dogmerna, utan när Guds ord förkunnas så måste också budbäraren vibrera av samma känsla och hjärtlag som Gud själv har bakom sitt budskap alltid. Gud är inte bara intresserad av vad som sägs utan också hur det sägs. Därför säger ju Jesus, mina får känner igen min röst. Han säger inte mina får vet när jag talar sanningen. Känner igen sanningshalten i mina ord. Det är också naturligtvis, men det är så intressant att han säger känner igen min röst, känner mig på rösten. Och det kanske ni har upplevt också, att ibland kan man från en predikstol höra, ja, saker låter ju faktiskt rätt och riktigt, men ändå så tas det inte emot det, för att man känner inte som igen hela rösten i det som sägs. Hur skulle nu Gud kunna adressera ett budskap till ett folk som han hade jobbat med i flera hundra år för att få dem på rätt väg? Och som han älskade så högt, men som han med sorg såg lämna honom. Hur skulle han på ett rätt sätt kunna meddela sig till det här folket som de skulle, så att de skulle förstå hur Gud kände inför den här försmådda kärleken? Så att ett folk som han älskade, som han beskriver, som borde hans egen hustru, som till hans stora sorg har lämnat honom. Och han känner svartsjuk för det. Han känner alla de kval som man kan känna när man är olyckligt kär. Om du har varit en gång, då kan du förstå och se bättre. Och han kastas, Gud liksom låter sig kastas mellan de här känslomässiga kärleksförklaringarna till stränga domsord över att så här kan inte få fortsätta. Konsekvenserna måste komma, och nu är det snart dags, nu måste jag komma med dom eftersom du inte lyssnar på min röst. Och så hela boken liksom kastas mellan de här intensiva varma kärleksförklaringarna och hoppet om en framtida återupprättelse, men också stränga domsord. Så här kan vi inte fortgå. Vem skulle kunna återge Guds hjärtelag på ett rättmätigt och rättvisande sätt? Ja, det märkliga är att Gud då använder sig av ett strucket äktenskap. Och en person, en man i det här fallet, Hosea, får alltså bli Guds kärliga redskap med det olyckliga äktenskap som han drabbades av och det familjeliv som han kom att leva med. Och det tänkte jag också på barnen i det fallet som jag snart kan se. Så det är lite grann trösterigt liksom, att Gud kan använda det mest trasiga i människans liv till att betjäna de höga syften som Gud har med att förmedla budskap. Gud är aldrig förhindrad av vår trasighet, av vår svaghet och våra misslyckanden. Det kan alltså i Guds suveräna hand spela en avgörande roll. Den människa som seglar fram genom livet kanske inte kan uttrycka sig på samma medömkande sätt som den som själv går igenom svårigheter och som ser det fallet. Alla visste om Hoseas olyckliga äktenskap, och när han trädde fram på scenen så såg man hur han led över att hans fru hade blivit honom otrogen. Och de visste om att hon hade lämnat honom. Hosea kunde ständigt säga, ja, ni vet, precis som jag nu sörjer över att min fru har lämnat er, sörjer Gud över att ni har lämnat er. Så var hans olyckliga äktenskap liksom en levande demonstration eller manifestation av Guds vånda över att se sitt folk gå ifrån honom. Och det hördes på Hoseas röst, och det märks när man läser den boken, hans poesi. Den är vacker även när det är ropsord som uttalas. Jag ska snart lägga märke till det. Det är en svår tid, och ni har fått jättefina kompendier som sammanfattar den historiska bakgrunden. Och vi tittar lite grann. Jag är inte skyldig till den här biten på första sidan. Det får vi kula i Masdag som hans illustratör för. Hon tycker att den är lite väl vågad där, men det handlar faktiskt om en prostituerad kvinna som säger att man tittar sig ner. Som sagt, ska titta närmare på. Och nästa sida så står det en sammanfattning om profeternas livsöde. Och det finns en liten sida till som vi kommer att få nästa gång om just profeten Hosea. Däremot, den tredje sidan då, har jag försökt framställa den historiska bakgrunden först. Och inte så tydligt kanske, som jag skulle vilja göra. Så vi tittar lite grann på tavlan här framme. I vers 1 och 1 så står det alltså att Hosea var profet under Hosea, Jotam, Akas och Hiskia regeringstid. De regerade i Judariket. Om vi backar ett par hundra år så vet vi att det var ju just genom kung Salomo som den här olyckan började. När han dog 931 före Kristus med ett delat hjärta. Det stod ju om Salomo att när han blev gammal så vandrade han inte på Guds vägar som hans far David hade gjort, utan hans hjärta blev delat. Och det fick det konsekvenser för att hela nationen delades. Med två stammar i söder, Juda och Benjamin, och 10 stammar i norr. Så där har ni på sidan era kompendier. Sida där. Vi har fram på sidan 5. Och så ser ni inte med 2000 år tillbaka i tiden före Kristus, Abraham, där den judiska nationen alltså får sin stamfader ut. Sen Abraham, Isak, Jakob och de 12 stammarna som växer sig till ett folk nere i Egyptens fångenskap, under Mose kommer tillbaka, och så kommer domartiden, och så kommer då konungatiden med David, och först Saul egentligen, och han, Davids son Salomo, som avgick ifrån Guds vägar. Och fick överstigliga konsekvenser i rikets delning, bland annat. Det var politiska konsekvenser. Och då ser vi att de 10 stammarna kallas Israel, med Samaria som huvudstad. Och i Juda var Jerusalem huvudstad med 2 stammar. Men det är de 10 stammarna i norr som du ser i första hand blir sänd till. Och Jerobeam den första var den som först satte sig på tronen i Israel. Han var en av Salomos tjänare från början. Och för att hålla folket borta ifrån Jerusalem där templet stod, så instituerade han en falsk religion. Om ni går till första påminnarboken 12, för det kan vara intressant att se det här i mina ögon, hur det faktiskt gick till. Strax efter Salomos död, då Jeroboam den första blev kung i Israel. Första påminnarboken 12. Salomo är död. Rehabiam är kung i söder, Jeroboam i norr. Och då står det i vers 25, första Konungaboken 12, att han befäster städerna i Efraims bergsbygd och så vidare. Och så säger han till sig själv, som det nu är, kommer kungamakten gå tillbaka till Davids släkt om folket fortsätter att söka sig upp till Jerusalem för att offra Herrens hus. Och så är han rädd att han ska förlora den politiska makten och att de ska avsätta honom. Så det är av politiska skäl som han då i vers 28 låter göra två tjurkalvar av guld. Och ni förstår ju att det är minnena från Egypten och ökenvandringen. Det är den formen av religion som han använder sig av. En slags blandreligion i det här. Och så står det så här, han säger till folket, nu får det vara nog med affär till Jerusalem. Nu är det här din jud som har fört ut i Egypten. Och så ställer han upp en tjurkalv i Betel, det är i söder, och en i Dan, det är i norr, och de är tillsammans och blodna. Och det leder till synd. Folket drog i procession framför tjuren ända upp till Dan. Och han byggde tempel åt de här offerplatserna. Och utsåg också präster. Det måste man ju ha, man har religion. En religion, då måste man ha präster. Och han utsåg själv präster som alltså inte var leviter. Det struntade han i. Fast det fanns leviter att tillgå egentligen. Men han utsåg själv präster. Falska präster i det avseendet. Och han instituerade högtider som skulle samla folket på de här platserna istället för Jerusalem. Så ni ser, han lägger sig på ett sätt så nära den sanna religionen som möjligt. I offravseende och i namnet på gudarna. Det är Jehova. Det är aldrig som vi blev i vissa egen form av de här guldkalvarna. Och vi har präster, vi har högtid, vi har alltihop det där som vi hade i Jerusalem för. Nu gick inte det här så värst lyckligt för Jeroboam. Ni vet, det kom, som det står i kapitel 13, en man, en herrens befallning, en gudsman, och ropar mot honom när han just i färd att tända offerelden. Att han uttalar profetiskt. Den alten kommer att raseras. Jeremia blir arg på den där gudsman och grip honom. Han räcker ut armen och pekar från grip den där karen. Just nu på hans tal. Och som en dom får hans arm en slags sjukdom som gör den tydligen omöjligt för honom att dra tillbaka armen. Han vädjar till profeten. Det är till Gud för honom. Och sedan raseras det där alten. Men det byggdes upp igen och den här avgudat till Belial, kan man nog kalla det, fortsatte. Och det där som Hosea får vara med. Han lever i det här under den här omställningen. Och han lever i en tid då kungarna i norr, vi har en sida, till med kungar där Hosea står med. I det norra riket alltså, så står det alla kubbarna, jag kan inte räkna upp alla, men alla gjorde var ont var i Herrens ögon. I Juda rike var det lite bättre, det växlade lite grann där. Och Hosea var alltså profet under Hoseas kungatid, och han började regera 790 ner till 739 då Jotam kom. Och Jotam regerade ner till 729 då Ahas blev kung i Juda. Och sedan Hiskia som regerade ner till 715.
framgår kanske inte riktigt av det här, men det står på Jonas översikt. Och Hiskia var alltså, eller Hosea, och profet under alla de här konungarnas regeringstid, om också inte redan 790, man tror kanske att han började profetera säg 760 och ner till Hiskias regeringstid. Och möjligen såg till och med huden för det skottifångenskap 722 före Kristus. Så minst eller mer än 35 år var han profet och vägde till folket och till kungarna och till prästerna och till profeterna. Och ni har också en sida, hoppas jag, längst bak, just det, den sista sidan är offentlig, som Ulla har gjort istället. Där ser vi hur kungarna i det norra riket betedde sig under Hoseas profettid. Den sista sidan. Ser ni? Jerobeam den andra, till skillnad från första, han var nu kung när Hosea blev kallad profet. Och han gjorde vad ont var i Herrens ögon. Det kan man läsa om i Konungaförnyckelböckerna. Han såg med konung efter honom, men regerade bara 3 månader. Sen blev han mördad av Salmen. Och Salem satte sig på tronen, han lyckades hålla sig kvar 1 månad, sen blev han dödad av Menahem, som lyckades sitta kvar 10 år och få sin son på tronen, Pekahia. Men Pekahia blev dödad av Peka, och sedan blev Peka dödad av Hosea, som var den sista av Israels kungar innan fångenskapen kom. Så mycket tragiskt, nedåtgående trend, det var moraliskt, det var religiöst, religiöst avfall, det var moraliskt fall, det var politisk korruption. Och så skulle då Hosea tala till det här folket och försöka få dem tillbaka på Herrens vägar igen. Och då blev det så här, som ni ser på sidan 3. Jag satte mig ner och läste igenom Hosea, det var för några år sedan när jag gick igenom den här boken på ett annat tillfälle. Och så gick jag en tidslinje genom boken alltså. Så ser ni den här gå upp och ner. Och när den är över linjen, då är det en löftesord och försäkringar om återupprättelse och kärleksförklaringar och positiva ord. Men när det ligger under de verser som jag noterar under linjen, då är det domsord. Ni ser hur det liksom hoppar upp och ner hela tiden. Och hur ser jag liksom kastas fram och tillbaka mellan försäkringar om Guds löften, men också allvarliga domsord. Och ni som har gjort läxan, ni måste ha haft det riktigt. För jag frågade ju vilka negativa benämningar som vi använder på Israel i Hosea bok. Och här har ni svar. Lite fusk för er som inte har jobbat med det. Men ni missade ju glädjen att upptäcka själva. Om det var så. En del hade inte fått frågorna, så vi kunde inte ha gjort det heller. Men i alla fall, ser ni? Så kommer in i kapitel 1, namnet på sönerna och dottern Jes. Och så ska vi beta av de här negativa benämningarna som Gud har på sitt folk. Men inte bara det, utan väntar man på bladet så kommer det också väldigt vackra benämningar, positiva omdömen om folket, som vi också ska betrakta. Och Herren beskriver sig själv i termer av avtal ibland vita djur som är ute efter ett byte, som du ska lägga beslag på folket och föra det bort med rovtänder. Det är negativa bemärkelser, men också positiva bilder ger Gud av sig själv i relation till sitt folk, vår rädda grönskan och så vidare. Ja, så försökte jag få en översikt av boken. Ska vi ta oss an Hosea? Vi går till Hosea 1. Så börjar vi läsa. Vi ska läsa i den här boken och fundera lite grann på hand.
solen och Hosea. Och så kommer en mycket märklig uppmaning. Hosea, gå och skaffa dig en horkvinna och horunga. Till landet horar han sig bort från här. Det är ett väldigt grovt ord man har valt att översätta med. Det skulle räcka med att säga, gå och skaffa dig en trolös kvinna. En som är kanske redan trolös och prostituerad. Till landet är trolös, vandrar trolös bort från mig. Och lever i trolöshet alltså. Hela den här boken bygger på bilden av ett äktenskapsförhållande mellan Gud och hans folk. Det är egentligen hela det bibliska dramat är byggt på den bilden, den fantastiskt fina bilden av Gud och hans förhållande till sitt folk. Det här med förhållande till en man och kvinna, äktenskap. Och sen hela samhället är bruk. Vi är Kristi bruk. Och vi är på väg till bröllop. Den terminologin är högsta tänkbara värdighet åt äktenskapet. Det är inte sagt att äktenskapet är det enda lyckliga sättet att leva som människa. Inte alls. Men det är en annan sak. Nu, tillbaka, vers 3. Då tog han Gomer. Vi vet inte vem den här kvinnan är riktigt, men vi vet att hon antingen redan var prostituerad eller att hon levde, att hon hade ett sånt sinne så att hon snabbt levde i alla fall efter äktenskapets ingående. Hon är havande, hon födde honom en son. Och det kanske är en betoning att Hosea var verkligen fadern här, va? Hon födde honom en son, han var tappad. För senare står det inte så på de andra barnen, att de föddes åt Hosea. Eller av Hosea också. Och här sa till Hosea, ge honom mannen i sten. Och det var ett namn som fick gåshud på alla israeliter. När man kom till hemmet, för det var alltid så att namngivningsprocessen, den var offentlig. Man bjöd in sina släktingar och vänner och grannar när barnet skulle få sitt namn. Och alla var spända på det. Jo, han ska heta Israel, säger Hosea. Israel, riktade man tillbaka. Hur kan du ge honom ett så fruktansvärt namn? För Israel, det var den plats där det hade begåtts fruktansvärda orättvisa dåd. Du kan läsa om det här i första Konungaboken 21. Hela det kapitlet handlar om Israels. Israel, det hade Ahas sitt sommarpalats. Ahab, som vi kommer att höra mer om nästa gång i relation till profeten Elia. Sitt sommarpalats, men utanför där så fanns en fin trädgård. En vingård som kung Ahab tyckte, den skulle jag gärna vilja ha också. Det var bara bonden Nabot som ägde vingården. Inte förlorade. Det var en släktegendom så han vägrade ge den ifrån sig trots att kungen var beredd att betala mycket för den. Så här så är han inte säljaren, den är inte till salen, den har inte släkting. Och David går hem och tjurar och så kommer hans hustru Israel som var dotter till en avbjuda dotter, avbjuda präst förresten. Och hon säger, vad är du för karl som ligger här och tjurar? Gud, nej, vad handlar om saker? Så sätter hon en mycket listig, subtil plan i verket där falska vittnen över upp och anklagar Nabot. Den här enkla sanne gudfruktige bonden anklagar honom för att ha hedrat Gud, vilket bedömdes vara straff värt med döden, va? Och han hade inget i sitt försvar. Han blir dömd, han blir fälld och han stenas till döds Nabots på Israel. Och på grund av det här så kommer ju profeten Elia in på scenen och utöver domsord över Abraham och över Isabel att hennes blod skulle brinna på Israels åkerfält. Alltså Israel, det handlar om ett ohyggligt, orättvist mord som har begåtts. Och det handlar om Guds dom som en följd av det här över Ahas hus som Gud senare fick ut färda utverkan. Så det var ett mycket obehagligt namn. Det betyder egentligen Herren Guds ström.
Det kan antyda den kommande försvinningen. Herren ska strö bort det från landet. Nåväl, den, för det står också, den dagen ska bryta sönder Israels bågar och på Israels sätt. Liksom vad han skrivs en dag blir dömt i den praktiska miljönda. Och så blir hon havande igen och födde, det står inte åt Hosea, utan det står han nu födde en dotter och möjligen var det utanför äktenskapet. Och han sa till honom, eller han sa alltså till Hosea, ge henne namnet Lo-Ruhama. Och igen så ryggade grannarna tillbaka något så fruktansvärt. Lo-Ruhama. Ruhama betyder förvarmande. Och då är det hebreiska negation, inte förvarmande, inte barmhärtighet. Alltså flickan skulle heta hon som inte får barmhärtighet. Och så fruktansvärt när man skulle kalla in barnen till mattiden. Lo-Ruhama, kom in och ät. Hon som inte får barmhärtighet, kom in och ät. Så hela Hosea familjen kommer att präglas av det här allvarliga domen som vilar över en avfällig nation. Vi går till vers 8. När hon hade avvant Lo-Ruhama blev hon havande igen. Födde en son. Det stod inte födde Hoseas son. Även den här sonen eller den här barnen kanske var av älskares på grund av älskare på någon affirmation. Vi vet inte säkert. Men Gud säger, ge honom namnet Lo-Ami. Och det var lika fruktansvärt som dotters namn. För Lo-Ami, Lo betyder inte Loa, och An betyder folk, I är mitt. Lo-Ami, inte mitt folk. Ty ni är inte längre mitt folk. Jag vill inte se som mitt folk. Jag vill inte höra er till, säger Gud. Så varje gång som Hosea tilltalade sina barn eller man tilltalade dem ute i samhället och ute i byn, så kom den här namnen fram som ett hot med sig. Det hotfulla öde som väntade folket om man inte vände på. Då ska de inte längre få kallas mitt folk. Men knappt det här uttalat förrän i vers 10. Israels folk ska bli som sanden vi har, som inte kan mätas eller räknas. Och det ska heta om dem, ni är inte mitt folk, det nu heter ni är inte mitt folk, det ska de kallas den levande judens barn. Så plötsligt vänder det till det totala motsats. Det ska komma en tid då ni ska vara den levande judens barn. Så Gud inte liksom lämna Hoseas budskap i en sån negativ liksom negativ del. Han liksom tar upp det till en dödsrik nivå igen, för att inte bara ska bli mörkt utan också hopp. Så kommer kapitel 2 och Gud talar till folket och han säger, kalla inte era bröder, alltså han kallar era bröder Ami, mitt folk, och era systrar Lo-Ruhama. Det hör till löftesorden i kapitel 1 och 10. Men det är i kapitel 2, vers 2, som negationerna återigen börjar. Då Gud går till rätta med folket för deras otrygghet. Gå till rätta med er mor, alltså era fäder, era stamfäder, era stammödrar. För hon är inte min rätta hustru. Jag har inte hennes man, säger han. För hon måste först ta bort sitt troliga uppsyn, sitt troliga ansikte, står det i den översättningen, och det otryckliga mellan sina bröst. Hon var utmanad till det. Annars ska jag bli av henne och låta henne stå den naken, alltså som den dag hon föddes. Hon hade ingenting. Vad hade hon när jag tog henne ut ur Egypten? Hon var fattig, hon var ett slavfolk. Och kan gå till Hesekiel 16 till exempel och läsa om Hesekiels beskrivning av hur Gud
plockade upp ett litet flickebarn som låg blödande naket i ett dike. Och han tog upp det flickebarnet och tog hem det och tvättade det och klädde på det nya fina kläder och tryckte det med smycken och hon blev en vackraste kvinna du kan tänka dig. Det var Israels folk som vi hade fått behag till. Men så en dag så går hon tillbaka och bjuder ut sig. Det är beskrivningen i cirkel 16. Och det är samma egentligen beskrivning här. Gud är förvånad. Eftersom du går och bjuder ut dig på det här sättet. Och det betyder till avgudarna och till grannfolkens mäktiga inblick. Folket allianser ner för att försäkra sig om politisk trygghet. Man sökte inte Gud, man sökte trygghet på andra sätt. Man blev trolös mot sin äkta man. Därför ska jag plan. Jag ska ta bort det som du trodde att dina älskare har gett dig. För vers 5. Du sa till dig själv. Du tänkte, eller din mor tänkte, jag vill följa min älskare. Alltså, hon tog initiativet. Ofta är det ju så att en kvinna får en invit av någon älskare som försöker förföra henne. Men det behövs inte dig, säger Herre. Du själv gör du inte. Jag vill följa min älskare. Som ger mig mitt bröd och betalar mig bra, mitt vatten, min öl, mitt vin, min olja. Och möjligen så syftas här barns dyrkan då. Och troheten var ju i andliga termer. Det är ju inte att förstås i den fysiska termen i första hand. Men det gränsade till. För barns dyrkan bestod bland annat i sexuella akter. Därför att barns gudarna, barnen var ofta fruktbarhetsgudar. Ja, de var fruktbarhetsgudar. Barn var en gud som man ansåg vara ansvarig för växtligheten i landet och för fårjordarnas förökande. Och därför fanns det, som ni sen ska se också, tempelflickor som var anställda i tempeltärnor och i vanligt avseende tempelbogare. Som fanns det i templet för männen att komma på sexuellt umgänge med och för unga pojkar att komma på sexuellt umgänge med och för att man trodde där genom någon slags magisk kraft också provocera gudarna till sexuellt umgänge som skulle resultera i att landet blev fruktsamt och skördarna blev rika. Så det skulle på så sätt gynna landet att hålla på den här formen av tillbedjan. Och det är kanske det som hon syftar. Nu har jag, titta, jag har fått bröd, jag har fått mitt vatten, jag har fått min öl, mitt vin och mina förhållanden till barnen. Därför, och det är ofta, det märker till hur ofta det konjunktionen, orsakskonjunktionen, därför används i den boken. Du liksom först ger en lista på försyndelse och så säger därför. Han förklarar varför han nu måste komma när jag är på barnens skola. Därför, eftersom det handlar på det sättet, därför ska jag spärra hennes väg. Jag ska sätta upp en mur som inte kommer åt sina älskare. Hon kan inte komma till avguderitemplen längre. Jag ska visa en mur för henne så att hon inte hittar stigarna dit. Hon springer efter sina älskare, men hon ska inte hjälpa. Hon ska inte finna dem. Då kanske hon ska tänka, nej, men jag ska återvända till min första man. Jag hade det ju bättre då än nu. Alltså, Guds syfte är inte att stå till och straffa. Guds syfte är att skapa insikt. Guds syfte är att tukta för att insikt ska komma. Och av den insikten ett sant gott förhållande mellan honom och folket. Alltså truppan, insikt, återupprättas. Då finns det. Då ska hon tänka, när jag vill återvända, jag hade ju bättre med jag hade Gud, den enda levande Gud.
För nu förstår hon inte, säger Gud i vers 8, att det var jag som gav henne silver, guld. Men som hon använde att göra guldkallar av. Kan du tänka dig? Det var jag som gav henne all den materiella goda, och hon använde det till avgudad Gud. Och vi tyckte det var ju förskräckligt. Men här sitter det som inte bättre. Det står ju om man blev ett av människosläktet som älskade det skapade framför skapandet. Och hur lätt det är att börja älska gåvorna framför gåvornas givare. Det var jag som skänkte allt det här. Och nu börjar tillbygga det istället för mig. Därför, står det igen, vers 9. Därför ska jag ta tillbaka. Det hebreiska verbet betyder egentligen, därför ska jag befria mina gåvor. De är i träldom hos er. De utnyttjas på ett felaktigt sätt. De missbrukas av er. Därför ska jag ta tillbaka dem. För ni använder dem på ett felaktigt sätt. Tänk om det skulle hända. Gud tog tillbaka alla sina goda gåvor från Sveriges folk. För vi kan inte tacka dem. Bortfön är för länge sedan borta. När jag gick i skolan fick man stå upp innan frukostrasten, så fick man det bortfönen och så fick alla gå ner och äta frukosten, och sen fick man stå upp och så fick man tacka lite mat, så fick man gå till nya lektion. Tänk hur det var, det var bara 50 år. Ja, det kanske inte gick länge sedan. Tycker inte jag. Men det är slutande, precis som det där tiden du ser att det är en slutande genom hela tiden. Jag ska ta tillbaka mina gåvor idag. Tänk om Gud skulle förhålla oss regnet som du regnar där ute, och vi undrar oss kanske över det, men regnet behövs för markens gröda som växt i vår skull. Tänk om Gud skulle säga nej, nu håller jag tillbaka mina gåvor, för det är inte vi som fixar regnet. Det är inte vi som fixar att motären samma sätt på, så att syresättningen är precis den som behövs för våra lungor, till exempel. Det är inte vi som håller planeten jorden för kraft avstånd från solen, så att biologiskt liv kan fungera på den planeten. Och så vidare och så vidare. Tänk om Gud skulle dra tillbaka lite grann av sina goda och sin god. Jag ska rycka undan min, och då står det min ull, mitt liv, mitt liv, allt det här. Och du ska stå i naken. Vem ska gå rädda dig, säger Herren, vers 10. Jag ska göra slut på dina glädje, fest och högtider och nymånadsdagar och det här sabbat och alltihop som de körde med. De hade en yttre vad ska man säga, skena gudsfruktan i de här falska religionerna. Det såg ju ut som om de vore ett religiöst folk. Men Gud hatade deras högtider. Deras hjärtan var långt ifrån honom. Jag ska skövla hennes vinstockar och fikonträd som hon tror är den lön hon fått av sina älskare genom sin avgud och din bild. Jag ska straffa henne för dagarna då hon tände offer i de valskudarna. De brydde sig med ringar och smycken och följde sina älskare. Men glömde mig, säger Herren. Och man glömmer inte Gud över en natt. Det är ofta en lång process, och i en skild människas liv kan det vara en liten som vi tycker synd dock, men vi tycker det var inte så farligt, men det uppstår ett visst obehag och låser lite grann och frimodighet, så kanske vi slutar tacka Gud. Jag har inte någon känsla av glädje för Gud, och kanske bönen tystnar, och det går månader och det kanske går år, och plötsligt har jag tystnat helt. Jag har glömt Gud och glömt vårt behov av Gud. Så ofta så sker avfallet inte så där snabbt, utan det är en långt utdragen process. Gud har över hela tiden sänt sina profeter och försökt varna dem, men de har inte velat höra. Därför, vers 14, därför, och nu tycker man, när ni håller på det sättet, hur ska Gud behandla dem? Och nu blir man lite överraskad. För nu är man beredd på att
Nu ska han komma med ytterligare domstol. Nej, titta. Därför ska jag locka henne ut i öknen och söka vinna hennes hjärta igen. Jag ska tala ljudligt till henne. Ja, där ska jag lova att du i hennes vingårdar. Du ska få det bra igen om du följer mig. Jag ska göra Akorsdal, den plats där en gång Israels folk med de kom i landet led ett stort nederlag på grund av Akan. Josuas sjunde kapitel. Det ska bli hoppets port. Det namnet ska klinga ljudligt för er. Därför ska hon svara mig som i sin ungdom när hon drog ut ur Egypten. Och den dagen, säger här, då ska du säga till mig, min man, och inte min barn. Barn betyder Herren. Du ska ha mig, Herren, som är din rätte man. Och det som Gud påminner sig om, som det står i Jeremia 2, i Jeremia, vad bra vi hade det, du och jag, när vi var ensamma ute i öknen. När vi var ung, när vi var nyförälskade med varandra. Vad bra vi hade det då. Och det som Gud tänker, nu ska jag ta er ut i öknen igen, så jag får vara ensam med er. Och han tar folk bort i fångenskap, inte för att straffa dem. Nödvändigtvis, det var det också, det låg en konsekvens i det som skedde. Men för att få tala ut med dem i enrum, liksom, du och jag tillsammans, så att du inser att det är jag som är din rätte man, och du börjar älska mig igen. Och du ska inte vilja nämna barnsgudarna vid namn längre, vers 17. Och på den dagen ska vi förlova oss. Vi ska sluta ett nytt förbund med varandra. Och det ska innebära att hela skapelsen kommer att få glädje av det. De vilda djuren, fåglarna, kräldjuren. Jag ska ta bort bomen och städer. Det ska vara slut med kriget. Jag ska vara din man för evigt. Och vi ska förlova, jag ska förlova mig med dig. Jag ska gifta mig med dig. Och brudgåvan ska vara rättfärdig, rätt kärlek och förvarmande. Och jag ska äkta dig i trofasthet. Och du ska lära känna Herren. Och det här ordet känna, det är ett verkligen intimt ord. Det är samma ord som används när en man känner sin hustru. Jada, hon är frisk. Så ska du lära känna dig, säger Herren. Och då, när, alltså människans död, och det visar sig i Gamla testamentet gång på gång. Skapelsens död, skulle jag säga, är intimt knutet till människans förhållande till Gud. Så i första Mosebok 3, när en människa föll ifrån Gud, så är det som hela skapet som måste följa med i fallet. Och det kommer en förgängelses förbannelse över skapelsen. För en fallen människa kunde inte leva i en fullkomlig skapelse. Det skulle inte gå. Utan hela skapelsen får följa med mänskligheten i fallet och vila under förgängelsens nedermöda och uppleva det här ständiga dödsprocessen som du är inne i höstens tid igen. Skapelsen suckar till vad du dotter. Den har blivit lagd under den här domen, inte av någon mänsklig vilja utan av den sida som också har gett ett hopp för skapelsen. Den dag då Guds söner och döttrar som förhärliga ska de här ordena lyftas från skapelsen, och den ska komma till en större härlighet än den hade en gång ens innan syndafallet. Och jag tror det är det som åsyftas här. Då ska jag äkta dig för evigt. Och den dagen ska jag svara, sig Herren. Jag ska svara himlen så att det regnar på jorden, och säden ska växa, vinet ska växa, oljan ska finnas. Jag ska plantera henne åt mig i landet och förbarma mig över henne som nu inte får gå förbarma dig, och säga till honom, Amni, du är mitt folk. Och han ska vara, svara, min Gud. Är det dags rast, tror jag. Jag passar bra när vi går in i tredje kapitlet.